Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow.
Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och det känns som det var en månad sedan vi spelade in sist, eller hur?
Det är helt galet vad mycket som har hänt. Bara liksom söndags när Fed skulle initiera lite pengar i marknaden och futures bara tokdök. Det var 2 dagar sedan sen det hände och vi spelade in. Och det känns som 2 veckor sedan. Hänt otroligt mycket. Hur många jäkla, vad heter det, circuit breakers som helst.
Ja, men det är helt galet, och vi hade ju häromdagen nu, eller förra veckan här, i slutet på förra veckan, torsdag, så var det ju också en av de största nedgångarna någonsin när amerikanska börsen gick ner 12%. Men, det är galna tider, och som du säger, det går väldigt, väldigt fort.
Vi har ju sett 3 dagar nu som klassas som de största nedgångarna genom tiderna. Och ja, i torsdags, det var väl ett värre fall på OMX än vad 1987 var.
Precis, och det var väl även i USA var det väl värre 1987 också. Det finns faktiskt en ganska intressant graf om man jämför med just 1987, att det har varit en ganska bra egentligen efterliknelse av hur börsen gick 1987. Skulle man då fortsätta följa på det mönstret, då skulle det betyda att vi nu går in i en period där vi snarare står och slår i en range liksom och går mer sidledes ett tag med hög
volla. Ja, alltså den här vollan är helt sinnessjukt. Såg ju VIX som uppe över 80.
Vet att jag började korta lite VIX vid typ 30-40 någonting.
Riktigt bra, eller?
För jag tänkte, jädra var den spikade, tänkte jag. Så här, nu kan det ju vara läge att korta den. Nu ska den väl ner där igen till liksom, ja, vad den nu brukar ligga på, ingenting typ. Och sen bara fortsätter. Det var tur att jag stängde det väldigt, väldigt fort. Annars hade man bränt sig rejält.
Men liksom, det som jag sa till dig innan vi började spela in, det går ju liksom inte att handla på den här vollan. Du kan ju inte köpa optioner. Liksom puts kostar så jävla mycket. Jag såg ju liksom kostnaden från 4-dubblas under helgen.
Jag kanske ska bara förklara det fort, för alla har inte stenkoll på det här, men optioner, deras priser, de prissätts ju efter volatiliteten. Det är därför det här VIX-indexet också är intressant. Så att helt enkelt, är det stor osäkerhet egentligen, kan man säga, marknaden, alltså hög volatilitet, stora svängningar på börsen, då kommer också optioner bli dyrare, helt enkelt för att det är svårare att försäkra sig. Och det är ju det som har varit väldigt speciellt de senaste, om man kanske 5-10 åren, att det har varit så extremt låg volatilitet. Det har ju bara tuggat, så det har varit väldigt, väldigt billigt att handla med optioner fram tills nu då, när det bara smält och blivit väldigt, väldigt dyrt.
Exakt, och det hade man varit lite kvickare än vad vi var, så hade man kunnat göra som många gjort, sina livs bästa affärer under den här nedgången. Men nu som sagt extremt dyrt att handla, och du har ju bid och ask som har en extrem jävla spread, så även om du kommer in bra så kommer du bli fuckad när du ska komma ut sen.
Nej, det är historiska tider vi genomlever.
Ja, det är riktigt jobbigt läge, för det blir liksom, vad fan ska man göra? Volla som man vet ju att när det är så hög volla, då kommer ju alltid nedsidan vara högre än liksom, uppsidan. Och du kan inte liksom köpa någon försäkring på det, du kan inte gå in på börsen. Nu börjar ju liksom guld och liknande ha samma volla som aktier har. Samma sak med liksom statsobligationer, helt sjukt.
Men precis, vi gillar ju en analysfirma som heter Hedgeye, som har varit väldigt duktiga och prickat väldigt mycket saker. Jag hörde dels han, Keith McCullough där, som driver det, hade ju ganska skönt citat. Han pratade ju om att if the whole damn thing gains equity type volatility, cash is your only option. För det är så här, varför skulle du lägga en statsobligation om den har lika hög då? Jag menar, i klassisk teori så att säga, så säger man ju att risk är volatiliteten, alltså svängningarna. Ska du då köpa en statsobligation och den har samma risk som en aktie, men du får inte samma avkastning, då blir det inte intressant. Så i slutändan, när allting har för hög volatilitet, det är för stora svängningar, ja då till slut så är det bara cash du kan sitta på. Det blir väldigt helt enkelt svårt. Eventuellt kanske då, om man är väldigt långsiktig, kanske kan tänka sig stå ut med de rörelserna, men man har ju oddsen emot sig, så är det helt enkelt. Och anledningen till att det blir så här, det är just för att folk vill ju ha likviditet. Det som vi pratat om med när vi har tagit upp guld förut som hedge liksom, och pratat om hur det såg ut till exempel 2008. Ja, då var det ju precis som nu att guldet sålde ju ner med marknaden, och det är helt enkelt för att, om du tänker egentligen, det folk sitter på, de sitter framförallt på aktier och sådär. När det väl börjar sälja ner, det är ganska svårt att komma ut. Och det du börjar sälja istället är ju då kanske vinnarna. Så har du guld, sådana saker som är lätt att komma ur och du kan få ut, ja, då är det det som kommer sälja. Så folk säljer för att få likviditet. Cash is king på så sätt. Det händer ju egentligen varje gång. Och man kommer inte sälja liksom sin så här illikvida private equity-positioner eller sina hedgefonder eller liksom räntepapper. Utan man säljer det som man snabbt kan få likvid. Och sen säljer man förlorarna i slutet. Så alla de här small cap-bolagen, förhoppningsbolagen, allt det där kommer vi se framförallt kanske i slutet verkligen brinna upp.
Exakt. Det som är jobbigt nu med att just om man sitter på mycket cash, det är att du har ju liksom någon typ av inflationsrisk där, med tanke på hur mycket jävla pengar som centralbankerna helt enkelt bajsar ut. Bajsar ut pengar överallt.
Ja, och det är faktiskt anledningen till att jag ändå äger guld, fast den har den volatiliteten och det finns saker som talar emot det så att säga, så tycker jag att det är för vad ska man säga, för bra liksom. Eller, alltså, inflationsrisken är så pass stor, så jag vill ändå ha lite guld, för att centralbankerna är ju ute som galningar nu. Vi såg ju bara senaste dag innan vi gick in och spelade in, vi spelar ju nu på tisdag, ska till det 17 mars. Så gick Mnuchin in ut och Trump och Mnuchin gick ut och sa att man tittar på att försöka skicka ut checkar till alla i amerikanska befolkningen. Det vill säga
uppgå till cirka en biljon dollar.
Yes.
Det är helt galet. Tänk, en månad sen då åkte Andrew Yang ut från liksom, som liksom kandidat för liksom demokraternas presidentkandidat. Och det han sprang på var ju UBI, alltså Universal Basic Income. Det blev i stort sett utskrattad. Och nu en månad senare, med lite volatilitet på börsen och de här jävla CP-bolagen som ska belåna sig upp över huvudet, som gör att hela jäkla ekonomin spränger upp sig själv. Så helt plötsligt kommer republikanerna ut och säger att men det här med universal basic income, det kanske funkar rätt bra. Sjukvändning.
Ja, men precis, jag såg någon liknande variant att de för en månad sedan, då skrattade mot Bernie Sanders också, bara socialism är dåligt, och så nästa skumma, nu ska alla få pengar. Men det är ju så, det här är ju det vi ser liksom. Vi har helikopterpengar, speciellt nu när faktiskt politiken håller i roret. Det är en som är centralbanker, de är ju så ingrodda i sin keynesianism att de ska liksom tro att de ska kunna stimuleras ur allting. Så de fokuserar på likviditet, trycker in pengar. Jag tror att aktieköp kommer också komma så småningom. Men återigen, det funkar inte heller. Det var att titta på Japan. Japan är ner typ 6% trots att Bank of Japan äger liksom hela ETF-marknaden, och även nu pungat in, vad tror jag var, en halv biljon yen eller något sånt i marknaden. Men det reagerar inte på det. Precis som att det inte reagerar på att när Fed går ut med $1 trillion och det bara eller $1 trillion och det tankar liksom på det. Det de gör istället är att de bara bekräftar att situationen är dålig.
Exakt, alltså innan
det här. Jag tror att aktieåterköp kommer komma, man kommer även helikopterpengar, det har vi redan börjat se. Hongkong körde också helikopterpengar, och de delade ut, det var väl mellan 10 och 13 000 spänn till varje invånare i Hongkong. Nu kommer USA med samma grej. Jag tror att det kommer komma på fler ställen också, och det är ett synd, för det de egentligen gör, de slänger ju liksom bensin på elden. Anledningen till att vi hela tiden kommer upp till de här situationerna där vi får de här bubblorna och det ska spricka, det är ju för att man, tack vare centralbankerna, så låga räntor, så mycket stimulanser och lätta pengar, har gjort att man bygger upp en bubbla, en kreditbubbla egentligen. Och sen sticks det hål på den av någonting, och då gör att det pyser ut. Och istället för att låta det pysa ut och rensa ut den här skiten, så bara ska man pumpa in mer pengar och trycka upp det igen. Så det kommer liksom bli samma sak egentligen en gång till. Och framförallt om man nu ska vara lite politisk så äldre det på klyftorna. Det pratas mycket om höger och vänster och vilka som skapar klyftor och så vidare i samhället. Den faktiska anledningen till att vi har det här, the 1% som pratar om, så den rikaste procenten äger mer än, vad är det, resten av 80% av befolkningen eller vad det är, handlar inte så mycket om politik. Det handlar om penningpolitik i sånt fall då. Det handlar ju om att man har helt enkelt haft sån extrem tillgångsinflation, för man pressar in pengar till systemet, pressar in likviditet, vilket gör att de som har tillgångar, deras tillgångar blir värda mer, och där kommer man bara fortsätta nu elda på. Ja, jag blir galen på det.
Men som vanligt så pratar man ju liksom, man tar ju bara upp de här små skitsakerna till befolkningen som inte spelar någon roll. Ja, vi ska liksom låta folk köpa öl och vin på ICA liksom. Man pratar inte alls om hur centralbankerna påverkar systemet, som spelar mycket mer roll för snittinvånare än att de kan köpa en jävla vinare på ICA.
Ja, men faktiskt är det så, för att centralbanken i slutändan, det är de som till exempel styr en av de viktigaste frågorna, skulle jag säga, för varje persons liv. Det är ju boendet. Vilka är det som på sätt och vis då mest har kontroll över marknadspriserna för boenden? Jo, det är ju centralbankerna, beroende på just hur ränteläget ser ut och så vidare.
Ja, absolut, och jag ser det här som en otroligt svaghetstecken att de går ut och vill slänga ut checkar till amerikanska befolkningen. Innan det här så var jag nästan lite bullish, för att det gått så jäkla snabbt, och jag tänkte, hur mycket mer kan det gå ner? Speciellt i Europa, i Sverige, amerikanska börser, det enda som är kvar på liksom 2019-nivåer är ju Nasdaq och alla de här techbolagen. Det kanske ska få sig en törn neråt. Alla andra börser är ju ner på liksom 2016 eller tid liksom ännu längre tillbaka. Så de har ju fått åka ner. Men nu att de bara trycker så mycket pengar, det går inte att känna sig säker på det här systemet längre.
Nej, så är det, verkligen. Och någonstans är det väl här den här bubblan till slut kommer spricka kanske. Vi har ju tagit upp det förut med Jim Rickards. Han har ju en teori om att, för vi hade ju egentligen under 2001 egentligen när techbubblan sprack, det var ju också en form av hedgefondbubbla. Vi hade ju, nu tänkte jag säga Renaissance, men det var ju inte. Vad hette den här som Nobelpristagarna drog igång den fonden?
Black & Scholes.
Ja,
Long-term capital management.
När den sprack, och då fick ju bankerna gå in och absorbera upp hedgefonden och baila ut dem. Sen hade vi 2008, då var det istället bankerna som hade svällt på sig för mycket och sprack. Och då fick centralbanken i princip gå in och svälja upp den skulden. Och han tror ju då på att just nästa steg, det är att centralbankerna har för stora skulder och någon måste ta upp deras skuld. Och då har det faktiskt IMF. De har ju nämligen sina, ja, de har en form av valuta egentligen de kan plocka fram och faktiskt göra det här. Sen är frågan vem som sväljer dem längre fram. Någonstans där tror jag det ska stopp. Men det är en intressant teknik, eller teori.
Jo, men absolut.
Det jag skulle säga fall om centralbanker bara där var att de har ju som sagt väldigt ingrodda i sin ideologi, att de tror att de ska kunna bromsa och gasa liksom, heter den.
Akademiker.
Ja, men det som blir riktigt läskigt är ju nu när politiker också kommer in och börjar stimulera, för att de har en helt annan form av incitament. Centralbanksbankir har ju inte liksom det här problemet att han måste bli omvald eller så. Men en politiker kommer ju, kan de på något sätt se en anledning till att ge ut saker gratis och ge mer liksom, vad ska man säga, spendera mer pengar på något sätt helt enkelt, så för att göra folk glada, då kommer de ta den chansen. Och nu ser man coronaviruset som ett sätt att på olika sätt få igenom förslag, att driva på liksom, ja, till exempel det här med helikopterpengar och så. Det är ju faktiskt regeringen i USA som gör det, inte centralbanken. Däremot så finansierar man det väl antagligen med att man tar upp på mer skuld. Ja, och vilka köper statsobligationerna? Jo, centralbanken förstås.
Ja.
Ja. Men så är det i alla fall.
Eller liksom bara att vissa länder, typ för att det är Spanien och Frankrike, nu förbjuder shortning i typ en månad framöver.
Det är liksom, jag vet, det är så här konstigt. Och i USA
det löser inga problem.
Och i USA sitter ju alla Wall Street banker som har bränt sig nu rejält, de sitter ju och ringer in till vad heter det? Ja, men de ringer i alla fall in och ber folk stäng börsen. Vi klarar inte av det här. Och det är pinsamt.
Ja, det som är jäkligt skönt är att han Munchkin nu sa att de ska inte stänga amerikanska börsen i alla fall. De tror ju på att människor ska ha rätten att ta ut sina pengar om de vill det. Vilket,
man kan ju tycka att det är rimligt antagligen.
Det är rimligt, jag håller med. Det jag tycker är värst med den här kraschen, det är att den här korrektionen, det kommer ju 100% skyllas på coronaviruset. Man kommer inte alls skylla på centralbankerna, man kommer inte alls skylla på de här jävla företagsledarna som sköter sina bolag pissdåligt, tar ut svin mycket lån, belånar sig upp över öronen för att köpa tillbaka sina egna jävla aktier. De egentligen borde gjort tvärtom och bunkra crash i de bra tiderna så att de kan köpa tillbaka i dåliga tider, eller bara liksom klara av de här dåliga tiderna istället för att gå till regeringen och fråga efter fucking bailouts.
Och faktum är att även innan coronaviruset så hade vi ju alltså vinsttillväxten för S&P 500 för amerikanska börsen var ju negativ. Vi hade även alltså tillväxttakten var negativ och även tillväxttakten för BNP. Så det var ju så ekonomin höll redan på och sakta in så att säga. Det enda lilla liksom tråden man höll kvar i var ju att man pratade om att the consumer is strong. Att man tyckte att konsumenten är fortfarande liksom stark och vilket är ett, det pratade vi om bara för någon månad sedan att det är typiskt sencykliskt liksom tecken. Det är det sista som händer i att folk börjar få sparken och då så går det ner ganska fort. Nu fick du en extrem chock som gjorde att tack vare coronaviruset och social distancing då, det vill säga att alla ska helt plötsligt hamna i karantän eller isolera sig liksom, gör ju att då den här konsumenten plötsligt blir ju väldigt snabbt väldigt ostark så att säga. Den har ju, men folk är ju inte ute och spenderar pengar på något sätt överhuvudtaget. Så nej, det går väldigt fort, men som vi har varit inne på redan för några veckor sedan här, att coronaviruset är en katalysator eller en utlösande faktor eller gnistan som startar elden. Men någon har redan hällt bensin på brasen så att säga.
Absolut, till och med vi, liksom, vi har ju snackat om det här sedan vi startade podden. Jag tror vårt tredje avsnitt började vi snacka om centralbankerna. Så att, har ni lyssnat ett tag så är det ingenting nytt för er om den jävla skiten.
Det är så skönt att vi äntligen får rätt efter de här åren.
Absolut. Det är helt galet. Jag läste idag att S&P, alltså bolagen som ingår i amerikanska indexet S&P 500, de spenderade i snitt över 50% av sitt fria kassaflöde på aktieåterköp mellan 2010 och 2019. Det här kan också jämföras med flygbolag som låg på typ 90% istället för att hålla kassa. För vad händer då? Jo, då kommer aktivister investera in och försöker få dem att investera i sig själva. Det ännu mer intressant är att i kristider så citerar man gärna så här gudar som Warren Buffett för att man ska liksom hålla sig kall, inte sälja och grejer. Men om nu flygbolagen i USA får en bailout, då är det hans tredje bailout som han får. För han är bland de största ägarna i Delta och Southwest United. Och andra bailouts han har fått är bland annat för Salomon i 1990 och för Wells Fargo Bank of America i 2008. Så om ni tror att ni kan investera som Warren Buffett, good fucking luck.
Ja, det är ju ändå, ja, det är skrämmande då. Just återköpen, det har vi också tagit upp mycket, så det är inget nytt för er som har lyssnat förut. Men det är ju det är också någonting man verkligen ska oroa sig för nu. Så när återköpssnurrorna så att säga stannar, då kommer man märka att det är inte så många riktiga investerare som är ute i marknaden och handlar. Det är återköpen som har stått för det stora köptrycket. Därav att vi under 2019 hade plus minus noll, eller egentligen flat vinstutveckling på amerikanska börsen. Men själva börsen gick upp 30%. Och den här multipla expansionen, det är ju inte sunda vanliga människor som gör det av kött och blod, utan det är ju återköpssnurrorna som säger, som bara står och köper och köper och köper. Men du, nu har vi spelat in i typ en kvart här, ska vi starta avsnittet eller?
Ja, var inte det här som avsnittet skulle handla om?
Jo, jag tänkte nämligen bara säga att vi hade liksom... Jag tänkte så här, man är, samtidigt som att det inte egentligen har gått så lång tid, så är man redan så trött på att alla pratar om coronaviruset, att det pumpas ut extra mycket liksom extra insatta poddar och allt vad det är. Det är ju väldigt mycket av det här och det känns som att man skulle vilja prata om någonting annat, men tyvärr är det ju liksom, det är det här som dominerar flödet just nu och det blir så lätt att fastna i det. Och det är mycket, men som sagt, jag hoppas i alla fall att vi kan kanske lite dra fokus till själva backdropen, alltså vad som finns bakom och vad som egentligen driver på den här krisen, för det är ju som sagt inte coronaviruset utan det är ju bara någon form av gnistar som sagt, eller utlösande faktor. Men jag tänkte bara kort säga det. Jag vet inte, för du sitter ju i ett annat land, en annan stad. Hur är känslan liksom i London? Kör ni social distancing?
Alltså, jag gör ju det, för jag är ju liksom hemma. Jag och min flickan sitter hemma liksom, men nej, du får ju gå ut, inte nedstängd eller någonting. Däremot märkte man i matbutikerna förra veckan.
Var det toapappret som var slut?
Allting var slut. Jag är ju, vad heter det, kör på mig lite liksom under liksom slutet av februari, början på mars, du vet, så att man ska inte toklansa, men du köper några extra paket pasta här och var liksom, och någon extra burkbönor. Och så var det förra veckan när Italien stängde gränserna, så tänkte jag på morgonen bara, fan, går och köper lite extra ris, lite extra bönor på morgonen ifall att. Sen på kvällen skulle jag och tjejen gå och köpa lite bira, och då var ju allting slut, det var helt plundrat. Vi gick till matbutiken igår, helt plundrat, helt galet. Det som är sjukt är att det känns som folk inte liksom riktigt hänger med. Det är alltid sista...
Ja, men så är det.
Även fast jag tycker att jag är sen, att jag alltid så här, oh shit, liksom, man försöker alltid hänga med. Så att så får man ju någon indikation liksom för folk som inte följer med börsen. Det är någon helt annan värld för dem. Nu låter jag riktigt oskön, men...
Jag fattar vad du menar, men jag har alltid varit lite stolt faktiskt. Det finns ju det här, man brukar ju prata om early adopters. Det finns ju någon sån, ska jag se, för att det är att, jo, så delar man in det. Man pratar ju om, först är det innovators som är en liten, liten, det är som en normalfördelningskurva egentligen. Att man, först är det innovators som är de liksom, som upptäcker något. Det är snarare early adopters, det är de här som alltid är först på bollen. Sen finns det något som heter early majority, och det är liksom ganska stor del ändå av befolkningen, men det är de som är tidigare in med nya saker. Oftast pratar man ju om det här inom teknik. Sen kommer late majority, och det är liksom den stora massan, ska jag säga, och laggers, de som ligger efter. Och jag vill ändå säga att jag har alltid varit stolt över att vara en sån då early majority. Man är aldrig först på, man är aldrig först på bollen. Precis som du säger, man känner alltid så här, fan shit, nu är jag sist på den här bollen också. Men man lyckas ändå vara ofta före den stora massan i alla fall, vilket ändå, man kommer ganska långt ändå på det, känns det som.
Oftast är du då först liksom före framför folk du känner och jobbar med och liksom umgås med. Så att du får ju den kräden i alla fall.
Ja, men också som sagt, just inom typ, tar man det här med bunkring och sagt, nu har inte jag bunkrat något extremt, men jag har ju tänkt länge liksom att det är väl bra att ha lite grejer. Man har ju ändå en skyldighet att klara sig, vad det är, 7 dagar eller något sånt enligt MSB själv. Och då har man liksom, jag har haft en lista på det här är det jag ska köpa, och sen har man bara inte fått tummen ur. Sen när jag såg ju så att de började stänga ner Kina och så där folk kan tända, så känns det som att, vänta, det här kan vara en grej som, det här kan nog komma till oss också. Det är kanske lika bra att åka och köpa till konserver och sådär. Så då var man lite före kurvan ändå.
Ja.
Det som dock är så komiskt är ju att vi har ju inget supply chain problem i Sverige. Vi har ju inget problem att få tag på med saker. Det här med toapapper till exempel har ju bara blivit någon form av masspsykos som är helt, helt orimligt. Essity har ju själva gått ut till och med kommenterat liksom att vi har inget problem att leverera. Sen då lite konspiratoriskt lag, så kom det ju en brand i en av deras fabriker sen direkt efter också. Men det vill säga att det som är intressant,
jag tycker, du fan bara duscha, helvete.
Ja.
Så jobbigt är det inte.
När jag bodde i Nepal så hade man ju, då torkade man sig med ena handen och så åt man med andra handen. Det funkade bra också, så länge man höll isär vilken hand som var vilken. Men
det var fan lite gratis krydda.
Men det viktiga fall var ju, eller det intressanta fall är att, och tipsa er, så ser det i alla fall ut i Linköping, att åker man ut till någon ICA Max eller Citygross eller de här storköpen så att säga, då har det varit i alla fall slutplockat. Nu har jag inte varit där på ett tag, men då var det i alla fall slutplockat liksom, toapapper och sådana saker. Men drar du till ICA på hörnet eller de små butikerna i stan, där finns det mycket som helst. För de som åker ut och bunkrar, de åker ju till stora affärer liksom, för de vill spara pengar. Så att, det är ett tips, att gå till de små affärerna.
Du vet vad de säger, everyone preps on a budget.
Exakt.
Fast jag var faktiskt inne på Whole Foods idag. Jag såg att det började ta slut där också. Och det är fan ta mig dyrt. Så att,
Men det var ju någon som lyfte det. Jag vet inte om det var du som sa det, men det var någon som sa till mig att det var ju liksom för att få en edge i bunkern, att då skulle man ju gå till Whole Foods. För att i USA i alla fall så går ju folk till Costco, Walmart och de här för att bunkra. Men går man då på Whole Foods, då kommer ju de fortfarande grejer kvar för att det är för dyrt.
Ja, men det är han, Dimitri Kosteblikbluskerbe där.
Okej.
Fel uttalande nog det här namnet. Från Hidden Forces.
Ja, just det. Ja, precis, där hörde man det. Men jag tänkte bara överlag, det jag tycker är knäppast just nu, det är att det känns lite som att man är i någon form av drömstadie. För jag sitter också hemma hela dagarna. Man försöker rösta ut lite. Och man känner att man tittar på börsen som bara är total panikläge. Idag var väl första uppdagen på hur länge som helst. Vi fick äntligen tillbaka lite grann, men det var typ 3% eller något. Det känns som det är total kollaps verkligen. Om man läser om dödsfall och man tänker, man har ju ändå in i huvudet den här smittan som säger, de här liksom smittdropparna som finns utan kring i luften. Men går man väl ut så känns det som att det är ju ingenting. Liksom. Det är ju så himla osynligt. Det är ju ingen, mannen på gatan vet ju inte att börsen går ner till exempel. Så att det är en jäkla konstigt stadie man är just nu, men samtidigt som alla då går hemma så att säga. Och så.
Ja, jag vet. Det blir en väldigt dissonans i ens egna huvud. Jag vet inte, man inbillar ju sig själv saker och bygger upp olika typer av... Och så slås det ju hål så fort man går ut på gatan och det är helt fullt med människor.
Men det jag tänkte säga i alla fall, vi hade tänkt prata om lite annat, eller vi hade inte alls tänkt prata om annat, det hade varit kul att prata om något annat. Men så tittade jag igenom våra anteckningar här, jag såg dina verkade mest bestå av könsord, dina anteckningar. Mina var väldigt lösryckta, men det jag har försökt samla på mig ändå några sådana där korta notiser eller inspel med lite positiv vinkel, tänker jag. Så man ska försöka lyfta någonting positivt. För nu har vi varit ganska negativ mycket. Det har vi lyckats vara med i dagens avsnitt också. Men ändå kanske plocka upp några små positiva, små ljusglimtar i mörkret så ni kan ta med någonting härligt härifrån. Men innan vi kör igång, eller på att säga, nu har vi ju nästan kört hela avsnittet, men vi kan ju bara påminna i alla fall om att det inte är någon råd eller rekommendation vi håller på med. Förutom om du är Stefan Ingves och lyssnar, ja, då har jag ett råd till dig, och det är sluta med det, upp med det du gör. Men annars berättar vi bara om vår process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys, lyssna inte på vad vi tycker helt enkelt. Se det som ett uppslag för idéer och tankar helt enkelt.
Exakt.
Nu kör vi en liten sån här bumper. Jag vet inte om man ska räkna det som en positiv nyhet, men Ray Dalio. Aha. Känns väl härligt när någon sån här legend som man sätter upp till att det går dåligt för dem, så känner man sig lite mindre dålig själv.
Ja, men det är helt galet. Han var ju sämre positionerad än vad jag var, vilket... Ja, det jag vill säga med det, vill ni fan investera lite pengar, hör av er till mig, för jag kommer kunna förvalta dem bättre än Ray Dalio. Han är ner 20% på
det. Men Ray Dalio med sitt Bridgewater, det är väl, är det världens största hedgefond, i alla fall en av världens största hedgefonder, har ju varit extremt duktiga. Och jag vet inte vad han har lyckats med, han har ju totalt kollapsat här, 20% ner, vilket är riktigt, riktigt illa med tanke på hans track record och vad de ändå säljer för någonting till sina investerare. Nu såg han var ute och grina här om att man eller skulle stänga börsen och vad det var, och fick hans senaste nyhetsbrev och då slängde jag direkt faktiskt. Jag kände bara, fan, jag kan inte lyssna på dig just nu, du har ju inte koll på läget.
Nej, men han sa ju alltså, vi kunde inte kalkulera risken för corona, så vi sket i det i stort sett. Och man bara, men mannen, du ska ju driva en hedgefond, vad fan håller du på med? Sanningen är, han driver ju inte hedgefond längre, han är ju bara någon jäkla PR-kille. Så jag vet inte fan hur mycket man ska lägga liksom lyssna på honom. Nej,
det tänkte jag faktiskt på. Det var redan för någon månad sedan jag hörde någon som pratade om det, just att Dalio lite har tappat det. Och det var faktiskt innan då det hade börjat gå ner rejält. Så det var lite intressant att få det bekräftat på något sätt. Det var någon som pratade om att han mest spelade golf och skrev böcker.
Var det tappande när han var på Burning Man?
Kanske. Nej, men att han liksom sysslar ju nu mer med sitt kall, det vill säga skriva sina böcker och liksom vara ute och snacka och sådär. Och som du säger, lite PR och så. Men fonden kan man ju tycker fortfarande borde vara bra då, så att säga, men tydligen inte. Jag tänkte apropå det, just apropå att inte kunna kalkylera risken coronaviruset, det är ju det som är egentligen hela problemet. Jag såg Jim Paulsen från, den här kommer jag inte kunna uttala, The Loothole Group, prata om det, att just det som är problemet just nu, det är klart det kommer in mycket negativa nyheter, men det största problemet i marknaden just nu är just det okända. Det brukar man alltid prata om, att det är det marknaden gillar absolut minst, det okända. Och han hade ganska roligt citat där: give me bad news any day over complete uncertainty, det vill säga jag har hellre negativa nyheter som är tydliga, för då kan man ju ändå kalkylera dem och räkna på dem och förstå, okej, så här illa är det, prisa in det och sen kan man vända därifrån. Men nu är problemet att det är så extremt osäkert, så att, ja, vi vet inte riktigt när vi kommer få en vändning i marknaden.
Absolut, men med det sagt så ser jag också många retail-investerare som tänker att börsen, eller liksom de motiverar att börsen ska ner ytterligare på grund av att corona inte slagit ut fullständigt i USA än. Och det är helt fel sätt att tänka på, eftersom börsen är ju framåtblickande och faktum är det att aktier kommer i bottnar långt före fundamenta bottnar, som alltid.
Så är det, 6 månader brukar man väl prata om.
Exakt, visst det är antagligen långt kvar. Vi kommer se fler bolag som guidar ner. Men ett bra tecken, desto fler du ser som guidar ner, desto närmare botten är vi troligen. Det är antagligen några veckor kvar dit. Anledningen för att börsen ska ner är inte på grund av coronaviruset. Det är inte för att det inte har slagit ut den. Det kommer prisas in i marknaden. Jag tror väldigt många som är retail tyvärr gör misstaget att tro att börsen är dum, när börsen är jävligt smart egentligen. Den kan bara luras lite ibland.
Och det som är viktigt att tänka på där, det är, jag la ut någon tweet om det där nyligen också, som jag tyckte är viktigt att tänka på, att marknaden kommer ju aldrig agera rimligt. Alltså man pratar ju om en rationell marknad, så inte. Den kommer ju överreagera åt bägge håll, vilket betyder att ja, vi kommer gå ner mycket, mycket mer än vad som är motiverat också. Så det spelar egentligen ingen roll om du tycker att okej, men nu har vi tagit tillräckligt stor prisnedgång liksom, för att prisa in de här problemen. Vi kommer gå ner ganska mycket mer än vad som är rimligt. Det är så det funkar helt enkelt. Man går hela tiden från despair till eufori i princip då. Apropå guidance, vi kan ju bara lyfta in det. Goldman Sachs hade ju ett konfkål här som varit ganska omtalat. Då nämnde de bland annat att deras prognoser, de gav liksom sin helhetsbild nu över marknaden. Då sa de att de räknar med att i USA kommer ungefär 50% av befolkningen få viruset, 70% i Tyskland. Och där är det viktigt att säga det ändå att vi pratar om social distancing, vi pratar om att folk hamnar i isolering och så vidare. Det är inte för att undvika att få viruset. Det funkar inte så att viruset då bara dör ut, utan det handlar om det här flatten the curve som man pratar om, det vill säga att minska, bara sprida ut det, för vi vet att en väldigt stor majoritet av befolkningen kommer få det.
Så att du inte får det i Italiens scenario?
Nej, precis. Och majoriteten av de som får det kommer klara sig alldeles utmärkt. Som sagt, vi vet ju inte exakta dödlighetssiffran, men någonstans verkar det ju ligga någonstans från 0,5% till typ upp kanske 3% eller någonting i värsta fall. Men det är ju inte det som är poängen, utan poängen är just att du vill inte ha överbelastade sjukhus, för då blir det verkligen dödligt. Och det är så helt enkelt, coronavirus är extremt smittsamma så att säga. Några av våra vanliga förkylningsvirus är ju faktiskt också coronavirus, och man känner ju till dem här ganska väl sedan tidigare, och de är ju väldigt svåra att bli av med. Men så att de räknar med att 5% av USA kommer få det, 70% av tyskarna. Det betyder inte att 3% av USA kommer dö förhoppningsvis, utan det betyder helt enkelt att, eller förlåt, hälften av 3%. Det betyder bara att på sikt kommer det att spridas ut. Men det kommer ta ett tag. Alltså Trump var ute och vevade någonting, han kan man inte lita på. Men han pratade någonting om att man tror effekterna kommer fortgå fram till augusti någonting. Sen sa också Goldman Sachs att global BNP kommer bli den lägsta på 30 år. Man är nere på ungefär 2% tillväxt. S&P 500 kommer se en negativ vinstutveckling på minus 15% till minus 20%. Det pratade du om då, att det är ganska vanliga recessionssiffror så att säga.
Snitttappet för vinsten, inte tapp för vinst, men snittet för recession, så har det ju negativ vinsttillväxt på cirka 15%.
Och
jag kan säga att marknaden prisade in förra veckan, typ runt den 12:e, innan den här kraftiga börsnedgången, en negativ vinsttillväxt på, nej,
plus minus noll typ.
En flat vinsttillväxt, exakt, plus minus noll. Och nu har vi sett ett ordentligt tapp på börsen igen, så att kanske ni ska ner lite till, men sen börjar det se rätt rimligt ut jämfört med den fundamentan.
Ja, och det är ju omöjligt att veta när man ska börja köpa, men någonstans här kommer det börja bli riktigt bra köplägen, och jag ser ju fler som börjar snitta in sig nu. Jag såg många som var alldeles för tidiga ute. Det där är farligt, att folk har så himla bråttom. Det går ner 3% och då säger folk, shit vilken bra dipp, och så börjar de köpa och sen så börjar de belåna sig, och sen så är det liksom springer man kontot.
Ett jävligt bra citat är ju panic early or double down late.
Ja, men faktiskt.
Det är många brukar göra tvärtom, double down early and panic late, vilket är, ja, det är så det blir fattigt.
Verkligen. Här klockar en sammanfattning. Men någonstans här tycker jag, vi har ingen aning. Alltså det är klart att ingen har någon aning. Det kan falla 50% till. Men någonstans här har man en plan och har man en tydlig kassa. Vi var väl inne på det förra veckan. Och se till då att plocka, liksom, portionera ut det. Kanske sett också en grej att om du har ja, av det kapital du har att kunna sätta in, det är torra krut som man säger. Säg då kanske att jag sätter in 10% för varje 5% börsen går ner nu. Eller något i den här sidan. Hitta någon sån som du är bekväm med helt enkelt. Så att du börjar nu snitta in. Eller bara lägg det på tid. Liksom, har jag en gång per månad så lägger jag då lite extra. Så att istället för bara mitt månadsspar så trycker jag också in en del av kassan. Om man nu jobbar med den typen av strategi då. Men ingen kommer tajma botten. Ja, någon kommer göra det på tur såklart. Men ingen kommer tajma det av ren skicklighet så att säga. Men någonstans så borde det börja bli intressant när vi ändå fallit i 30% eller någonting. Goldman Sachs i alla fall tror att börsen kommer återhämta sig under andra halvan av året. Jag vet inte, jag tycker det låter ganska rimligt. Jag kan tänka mig att det till och med kanske går lite fortare med tanke på hur allt annat varit så komprimerat. Jag menar, det som tidigare tagit 3 veckor känns som det idag tagit 3 dagar eller 3 timmar.
Jag,
liksom.
Jag tänker också så här, en snittrecession ligger på typ 11 månader. Jag tror recessionen 08 låg på typ 15-18 eller någonting, kommer inte ihåg det i huvudet. Men viktigt att påpeka att den här recessionen skulle inte jag säga börja nu. Jag skulle säga att den börjar för flera månader sedan när vi börjar rapportera om att liksom avtagande vinsttillväxt.
Ja, precis.
Så om man utgår från det, då är det inte så många månader kvar i en recession. Och som sagt, det är liksom den ekonomiska recessionen. Då kommer ju börsen studsa upp innan det.
Ja, men någonstans i alla fall så kommer det bli vända, och det kommer bli ett bra köpläge då. Ändå värt att tänka på att någonstans, man ska ju aldrig prata om det här this time it's different, men det är ändå lite annorlunda ekonomi nu. Jag såg att med tanke på hur många företag nu som liksom säckar ihop, och det är ju framförallt små företag som drabbas, det är ju det som ligger utanför liksom de stora börserna. Många av de stora börsbolagen kommer klara sig, med undantag att kanske vissa flygbolag och så, men de kommer väl bli utbejlade då. Men vi har ändå en lite annorlunda typ av ekonomi nu också, med tanke på att mycket har styrt om till SaaS-modell, alltså prenumerationstjänster. Ja, den typen av bolag har haft extremt höga vinstmultiplar och salesmultiplar. De kommer säkerligen gå ner, det är inte det folk kommer liksom vilja köpa i första laget. Men däremot kommer deras liksom omsättning och vinster ligga kvar ganska flat, tror jag. De kommer liksom, flat ska jag inte säga, men de kommer klara sig förhållandevis bra jämfört med vad industribolag kanske gör och cykliska bolag.
Exakt, så länge de inte har liksom deras kunder går i konken, så är det nog rätt lugnt för de flesta. Sitter ju på kontrakt.
Ja, men precis. Och det är klart att det kan bli stora volymer av småföretag, men annars är ju inte småföretagen det som tickar in mest pengar. Men det är klart att det kommer gå ner, det tror jag också, men inte lika extremt. Och det är ändå värt att tänka på liksom, att det är lite annorlunda ekonomi. Samma sak när jag såg att Amazon gick ut och förberedde för att anställa tiotusentals människor och höjde alla sina minimilöner både i USA och Europa. Just för att de ser ju helt plötsligt en ökad efterfrågan för att folk helt plötsligt vill ha hemleverans. Vi har sett i Sverige så Matsmart de här har ökat, nej förlåt, Mathem och de ökade ju sin försäljning med över 100%. Samma sak som du tog upp i Kina, de här food delivery services helt enkelt går jättebra. Så att vi har helt enkelt en ekonomi som ser annorlunda ut. Jag tror även alla som säljer någon form av digital underhållning och så vidare som vi varit inne på förut går också bra när folk sitter hemma då i karantän. Och får vi dessutom in då ganska tydliga stimulans från både politiskt håll men också penningpolitiskt håll som gör på olika sätt att folks ekonomi förhoppningsvis håller upp lite bättre än vad det kanske gör i en vanlig recession, så kommer folk ha kvar pengar att spendera. Och ett Netflix-abonnemang är inte det dyraste direkt, och det är kanske inte det första man kapar heller, så att säga.
Nej, exakt. Och
tror det är intressant.
Jag tror det viktigaste att tänka på också att inte liksom sälja bort kvalitet i förmån för att få ett bolag med lägre värdering. Det finns antagligen en anledning varför kvalitativa bolag håller liksom en hög värdering. Det finns antagligen en anledning varför Nasdaq-kunder och alla de här techbolagen fortfarande har en relativt hög värdering trots den här sättningen. Och det är antagligen för att marknaden prisar in att de har en jäkligt kvalitativ business, kvalitativ balansräkning.
Så är det. Och sen kommer folk inte vilja betala för risk kanske på samma sätt ett tag framåt, så att multiplarna som sagt ska ner, men själva deras affärsverksamhet är fortfarande intressanta. John Maldin, som vi ofta tar upp, han listade tre problem som coronaviruset utlöser, kan man säga, som kommer drabba det. Och då hade jag en liten kommentar på det. Och det ena var ju det här med supply chainen egentligen, att när liksom Asien i princip stänger ner då, så kommer man helt plötsligt inte ha samma typ av import. Det kommer ju inte lika mycket varor och så vidare. Där om man då ska vara lite positiv, så är det så att Kina är ju på väg tillbaka, så de håller ju på att vända nu och börjar rulla ut. Nu kommer vi väl antagligen få då ett återfall, eller man ska säga, av en ny våg av corona, men inte kanske lika extrem förhoppningsvis. Och dessutom då, som jag sa då, så dämpas det av en digital ekonomi, det vill säga att vi är inte riktigt lika beroende. Undvik den typen av bolag som är väldigt beroende av fysiska gods, så att säga.
Det att du eventuellt kommer kunna se tror jag framöver, antingen är det nu eller så är det liksom nästa supply chain liksom nedstängning, det är att bolagen kommer börja sourca lite närmare hem.
Så är det. Då är det intressant. Kan man ju kolla
läkemedelbolag till exempel. Vi har ju snackat om det förut, 60-70% av läkemedlen vi konsumerar tillverkas i Kina. Det är ju fantastiskt farligt om vi skulle ha haft en längre nedstängning. Tänk om supply chain skulle vara nedstängda i flera månader, snarare en månad som det varit nu.
Det där tror jag verkligen kommer att driva på. Saker kommer flytta hem, absolut. Bara spontant ett intressant case att kolla på. Det är ju Note till exempel på svenska börsen, som har ett otroligt kvalitetsbolag. Som har det som sin, hela sin business att vara nära, så att säga, sina kunder i Europa. Sen lyfter Maldin också demand shock. Alltså om man tänker att vi har egentligen tre risker. Det är ju egentligen det han hade som utgångspunkt för. Vi har ju supply, demand och sen så liksom det finansiella systemet. Så han menar att det blir en supply shock. Alltså en chock för utbudet, att det försvinner. Samtidigt som efterfrågan försvinner också. Och det gör det helt enkelt för att folk reser mindre, folk underviker stora folksamlingar, kommer inte utanför lägenheten knappt. Och framförallt minskar då det sitt discretionary spending, alltså det vill säga att man köper kanske mindre de här dyra grejerna, lite mer ovanliga, sällan köps varor, brukar det så fint heta på svenska. Men det betyder ju återigen då, så dämpas det av e-handel, digital ekonomi, vi kan fortfarande beställa precis hur mycket prylar som helst, så det kommer hem till oss istället, så att vi har inte lika stort behov av att folk måste gå ut i butiker för att shoppa. Och dessutom då, så sagt, vill man då ha aktieexponering, ja men titta då kanske på consumer staples och den biten istället. Utilities också, som vi varit inne på. Och där är det också en kul positiv nyhet att Avanza nu som sagt har plockat tillbaka sina massa ETF-er då. Dock ligger de på tyska börsen, så det har inte riktigt samma ticker som vi brukar prata om. Men det är ändå intressant att väldigt många av de här amerikanska ETF-erna som har saknat nu har kommit tillbaka, fast via Tyskland då. Nordnet ska en eloge, för de har haft de här väldigt, väldigt länge. Men nu är egentligen Avanza med i spelet också. Och det är jättekul, för då kan man ju ta ett sektorbett på ett annat sätt. Jag har faktiskt köpt väldigt, väldigt lite, men doppat lite tårna just consumer staples och utilities, som jag tycker är intressant och gjort inne på förut.
Absolut, det är ju jättemycket det som är otroligt intressant, speciellt nu om Volland skulle lägga sig snart, att bara ösa in pengar i.
Och sen det sista han nämnde då, som sagt, det var ju supply demand, och sen hade vi the financial shock som man pratade om. Och den skulle jag säga, det är väl egentligen det största risken vi har nu. Förhoppningsvis där, som sagt, så kanske då centralbankerna kan råda bot på det genom att ha likviditet. Men det stora problemet vi har ju är ju den här kreditbubblan egentligen, och det är den som håller på att brisera, så att säga, och kan bli riktigt, riktigt blodig. Där kan man ju nämna det att generellt så är det ju oftast, vi pratar om det här med konjunkturcykel, vi pratar om kreditcykel, och det är ju oftast just någon form av skuldbubbla, så i alla fall vart de senaste 20-30 åren, så är det någon form av skuldbubbla som driver på och gör att det helt enkelt måste spricka så småningom. 2008 var det ju en väldigt överdriven skuldsättning inom fastigheter och som behövde rensas ut. Och där är det viktigt då att det är inte som sagt att det är inte helt plötsligt som att marknaden bara vaknar och inser att oj, det här var ju dåligt och så säljer man allting, utan det krävs alltid någon form av katalysator, precis som coronavirus i det här fallet då. Sen är det en ganska extrem faktor, men det behövs någon sån form av gnista. Men 2008 var det överdriven skuldsättning inom fastigheter och bostäder och så vidare som behövde rensas ut. Men den här gången så är det ju företagens skuldsättning. Och i slutändan som sagt, det kommer bli ett köpläge och förhoppningsvis så kan vi kanske rensa ut lite skit då, även om centralbankerna försöker motverka det genom att pumpa upp skuldsättningen ännu mer. Och jag hittade ett lite roligt citat apropå det. Capitalism without bankruptcy is like religion without hell. Det vill säga, vi behöver, alltså det hela grejen med kapitalism är att du behöver lite konkurser. Du behöver att då och då måste det krascha och rensa ut lite slagg så att säga, så att vi kan resa så att de bra företagen kan få bättre chanser att spela vidare. Och för dig som är ung är det superpositivt. Alltså vi behöver ju de här prisnedgångarna då och då för att liksom nästa generation ska ha möjlighet att köpa in sig till bättre priser. Titta på svensk bostadsmarknad. Den är ju ett extremt exempel på allt som är fel när det bara går upp. För det gör ju att ingen har ju fast en råd. Titta på Stockholm som mest extremt. Där har ju ingen ungdom har ju råd att flytta hemifrån. Utan det får ju vara föräldrar som får gå in och köpa igen, att de belånar sina hus som har stigit oerhört mycket i värde. Och allt det här beror ju på just att vi har pengar är helt enkelt för billiga. Via lån då. Så att man ska ändå se det här på lång sikt så är det en positiv grej egentligen för oss då som har många år framför sig, att vi har möjlighet att komma in till lite billigare nivåer.
Absolut.
Det ska också vara intressant att se hur bostadsmarknaden i Sverige, men det är ju mer kuriosa, men det ska bli kul att se hur den utvecklar sig i de här tiderna också. Om folk vågar springa på visning och så där med smittrisk.
Det blir nog en dämpning på marknaden där. Men det du säger angående liksom skuldsättning och liknande, du har ju alla de här skitbolagen som ställer ut sina skulder och high yield och allting, och man har ju sett hur folk kommer att krascha. Otroligt läskigt och liksom vet inte alls vad som händer på obligationsmarknaden just nu.
Ja, där handlar det ju verkligen om likviditet, och där är det väl lätt att få ställen som centralbanken kan gå in och göra lite nytta. Vi såg ju att Riksbanken i Sverige, de utökade i sina företag, de har ju bara köpt statsobligationer, de utökar, men det delvis också till kommunobligationer, och så utökar de till också, vilket kan vara väldigt viktigt. Där är ju ett sätt att kanske täppa till de här budgetunderskotten som vi har fått av flyktingkrisen, så kan man pressa lite pengar där när man ändå har liksom en anledning och någonting annat att skylla på. Men så pratar man också om att utöka sina köp till företagsobligationer specifikt. Sean George är ute mycket på Twitter och pratar om det här också, just att svenska obligationsmarknaden är så extremt illikvid. Liksom, det går ju varken att komma in eller ut, och det gör ju ger ju en jättehög risk till obligationerna. Sen är det väl trist om det ska behöva vara en riksbank som står konstant på köpknappen. De ska ju inte agera market maker liksom i obligationsmarknaden, men det behövs likviditet helt enkelt.
Absolut, du har ju sett likviditeten dry up i hela marknaden.
Så är det. Jag tänkte bara snabbt två här blinkar också, lite positivt kring just coronaviruset eller covid-19. Delvis så såg jag nu att man faktiskt pratade, det finns ett potentiellt vaccin som man ska börja testa. Kommer från ett företag som heter Moderna som man kan kika på, det är noterat på Nasdaq tror jag. De har nu börjat testa på människor, så det är intressant. 45 stycken personer, 45 vuxna kommer nu få testa att vaccinera sig mot covid-19. Det är ju skitintressant faktiskt. Otroligt snabbt framtaget. Det är ju väldigt intressant att ett vaccin generellt mot, nu är jag verkligen ute på hal is här med tanke på att jag inte är medicinsk expert på något sätt, så tar det allt såklart med en nypa salt, men som jag har förstått det baserat på de jag lyssnar på som är duktiga, så vore ett vaccin för coronavirus ganska stor breakthrough så att säga för mänskligheten. Det är många som oroat sig just för att de här coronavirusen, de kan bli väldigt dödliga och väldigt smittsamma. Vi har ju för influensan, att vi håller den under kontroll ganska bra, även om det är många som dör varje år, så håller vi den under kontroll just för att vi är väldigt duktiga ändå, mänskligheten i stort, på att ta fram vaccin då, för varje ny influensamutation så att säga. Men för coronaviruset finns det ingenting, och det har ju mycket handlat om att det inte funnits något incitament att göra det, men nu är plötsligt så är alla världens resurser riktade mot att försöka skapa vaccinet. Så det vore intressant faktiskt. Det andra man kan sätta hopp till är i antivirala läkemedel, och säga att någonting för att bota det så att säga. Nu har man inte, utan nu måste du bara ligga och vänta upp det tills du är frisk. Och där kan man också säga, vi pratade lite om det här med flatten the curve, för det är ju så att nästan alla kommer bli smittade liksom, eller väldigt stor majoritet kommer bli smittade. Många kommer inte ens uppleva symptom, men väldigt många kommer ha smittan. En annan fördel med att just dryga ut den här processen, att dra ut det så att det inte sker på väldigt kort tid, förutom att sjukvård då inte blir överbelastad, så kan man ju spekulera lite i alla fall i att man kanske får en lite mildare mutation av viruset. Vi har redan sett att det verkar ha muterat till två olika typer av det här viruset. En som är mer aggressiv och en som är mindre aggressiv. Och tittar man just på hur andra coronavirus i alla fall funkar, det är ju en som sagt en stor virusfamilj. Där bland annat SARS och sådär ingår också. Men generellt så tenderar de att muteras och utvecklas mot mildare virus hela tiden. Och det är ju egentligen rent evolutionärt. Liksom, om man säger att viruset gynnas ju av att inte döda sin värd. För att dödar de värddjuret de är på så att säga, så kan de inte spridas vidare. Så det är en dålig sätt evolutionärt. Och dessutom, så som vi gör nu då, det vill säga, har du starka symptom så kommer folk dra sig hemma och inte sprida det till fler. Så generellt brukar de faktiskt utvecklas mot att bli snällare och snällare så att säga, och mindre dödliga. Så att, förhoppningsvis då, det är verkligen en ren spekulation, men förhoppningsvis så kanske det kommer utvecklas också över tid till någonting lite snällare. Vilket då kan vara positivt. Det är en annan positiv effekt då, att dryga ut, ta ut rutinen.
Och väldigt troligt.
Ja, det får stå för dig. Jag känner inte att jag har så mycket på fötterna här, men det lilla jag har försökt läsa mig till och prata om här hemma och så vidare, så lutar det mot det i alla fall. Men hur har du agerat då? Är det någonting du kikar på och köper?
Ja, jag tycker att, jag säger så här, jag ger det veckan ut, känner av börsen, men jag tycker helt enkelt att det börjar, liksom, framförallt Europa börjar se väldigt attraktivt prissatt ut nu just ur en värderingsnivå.
Så varenda investment banker sedan 5 år tillbaka.
Absolut, men vad fan, svenska börsen har ju gått helt okej, kan man ju säga, senaste årtiondet. Jag tycker Niklas Andersson la ut någonting på Twitter, alltså investeraren, la ut på Twitter att Stockholmsbörsen värderas på P11 för 2021s vinst. Det här lade han ut för typ en vecka sedan. Och sen dess har ju börsen fallit typ 10% till. Och han fick ju mycket skit för att han inte tänkte på att bolagens vinst skulle justeras och vinsterna skulle klippas och liknande. Men fan, säg att vinsten kortsiktigt klipps med 50%, ja, då är det P20 för noll ränta i hela världen.
Eller lägg in, ja, eller mer rimligt att lägga in dina minus 15 eller 20% som vi pratade om i recessionsfallet. Så är plötsligt har en ganska attraktiv värdering med tanke på vad vi har legat på senaste tiden. Om det nu gäller det här med TINA och riskpremie med nollränta.
Absolut, det är det jag menar. Även om du är väldigt, väldigt bäsig så ser börsen relativt rimligt prissatt ut. Det är ju som sagt bara Nasdaq som är kvar på 2019-nivåer och som jag tycker borde gå ner lite mer. Men som sagt, det kanske är marknaden som tycker att det är jävligt fina bolag som ska vara högt värderade.
Ja, och det här får man ju tänka på just att det är därför jag återkommer eller nämnde det här med att börsen kommer gå ner mer än vad som är rimligt. Någonstans nu börjar det bli intressant, för att nu börjar det se ut som att det börjar bli ganska bra priser ändå, tycker jag också på marknaden. Men då får man ju betänka att börsen kommer ju överreagera, så att rent teoretiskt så borde den egentligen då gå ner ytterligare lite grann så att det verkligen blir förutbombat. Och det driver ju då får man ju den här paniken också, att det driver på ytterligare. Då kommer ju folk verkligen få panik och lägga av och sälja allting liksom och gå ut. Och så drivs det på, så att börsen kommer överreagera, det är det jag försöker säga. Så att det kan vara bra väg att kanske börja titta på att köpa in, om man nu är intresserad av det. Men var beredd på att det fortfarande, vi har mycket fortfarande framför oss antagligen.
Absolut, försök inte tajma botten. Men det är som med allt annat, hitta attraktiva nivåer. Smäll inte saker, ha liksom, hur som helst. Ha något jäkla system du handlar efter. Det jag tänkte säga också att du liksom bör gå efter liksom nyckeltal som PE, price to free cash flow, direktavkastning, och inte sådana här bull market nyckeltal som price per sales och liknande som inte har någon egentligen botten.
Community adjusted EBITDA.
Exakt, det är liksom rätt taskiga nyckeltal att kolla efter i en björnmarknad. Ett hett tips är att kolla liksom på bolag som har väldigt hög eller kanske till och med liksom best return on invested capital, för de tenderar att outperforma i recessioner. Ni bara ser 2008, då de bolag som outperformar har extremt hög ROIC.
Ja, och det är ju det här som är intressant. Hittar man bolag med fina balansräkningar som kanske gärna har en nettokassa, som kanske dessutom har liksom en förvärvshistorik, den typen av bolag kommer ju kunna gynnas ganska rejält i den här marknaden, så att de kommer kunna börja svälja upp andra bolag till bättre priser. Så det är ju lite intressant ändå. Har jag även sett typ Evolution Gaming gick ut och börja göra återköp på aktier. Vi har även sett i flera bolag som Investor, Lundbergföretagen och sådär, som börjar göra, där man ser fina insynköp också. Lundberg har ju verkligen varit ute och köpt dippen för fullt. Och jag vet inte, jag vågar inte påstå att jag är duktigare investerare än Lundberg, så att det kan ju vara en klok kille att ta rygg på, så att säga. Det som också jag tycker man kan titta lite efter, som jag har hållit mycket koll på, det är ju, vilka står emot nedgången bra? Alltså relativt resten av börsen, liksom, vad är det folk vill inte riktigt vill släppa? Då kommer man tillbaka åt till den Evolution Gaming som sagt, som har klarat sig riktigt, riktigt bra. Trots att den var upp väldigt kraftigt i år, så har den också stått emot fallet väldigt bra. För att, som sagt, det är ett företag som inte tycks drabbas särskilt mycket av några av de här effekterna egentligen. Och typiskt ocykliskt bolag också. Och som faktiskt inte haft en så extrem värdering. Det är intressant att jämföra med Fortnox, som vi också pratat mycket om. Där Fortnox har sett total kraschat. Och det har ju att göra med att där har ju varit så extremt mycket varit inprisat. Det var ju uppe på P80-90 någonting. Och det var ju dyrt liksom. Och det har ju vi motiverat med att, ja, men så länge ni kan hålla tillväxten så är det okej. Och så länge det är en bullmarknad egentligen så kommer folk tycka att det är okej. Men så fort vi ser nu att risksentimentet vänder, ja, då kommer en sån aktie krascha ganska totalt. För att det är för mycket inpriset. Medan då Evolution Gaming har för mig låg utväl P20-30 någonting, vilket är mycket rimligare med tanke på att bolaget växer typ 70-80% per år. Men som sagt, idag då, tisdag som sagt 17 mars, såg vi ganska tydligt tycker jag då, hur det här verkligen kan skilja sig mellan bolag. Några av de här tillväxtbolagen som jag bevakar var ju flera stycken som backade 3-5% trots att börsen är stort. Alltså OMXS30 till exempel var upp 3%. Så börsen på plus, index på plus, flera liksom tillväxtbolag minus, jag såg till och med någon som var på minus 10 någonting, som ändå är liksom sådana bolag som jag i alla fall har vurmat för. Så det är ändå intressant hur stort det här skiljer sig. Vissa kvalitetsbolag, de har sett så, som till exempel Investor och Lundberg som jag nämnde, var upp 5-10%. Jag tror Lundberg stängde på 10% plus idag, trots att börsen bara upp 3. Så som sagt, otroliga diskrepanser mellan hur bolag utvecklas, eller aktierna utvecklas, förlåt, genom samma marknad. Och det säger någonting just om att den här typen av bolag liksom står emot bättre. Så jag har suttit väldigt mycket och tittat på relativutvecklingar liksom mot index för att försöka få en bild av så intressant. Och då postade jag faktiskt en liten lista här på några innehav, och det är ju liksom inga nya innehav för mig egentligen, men vad jag har försökt behålla och vad jag inte vill att skala lika mycket. Och då är det Evolution Gaming, det är en väldigt starkt lysande stjärna. Investor Lundberg företaget sagt. LVMH blir också någonstans här väldigt intressant. De har ju väldigt stor Kina, eller har varit liksom väldigt Kina exponerade, vilket gjorde att de rasade väldigt kraftigt när Kina då, när utbrottet av corona skedde i Kina. Men det är ett riktigt långsiktigt bra liksom bolag som någonstans här kommer det börja bli väldigt, väldigt billigt och intressant. Faktiskt även Sinch, som jag har väl tagit upp i podden, har faktiskt stått emot väldigt bra. Och det var faktiskt lite roligt att titta det här tidigare veckan också på vilka bolag på Stockholmsbörsen. Nu hade vi en positiv dag idag då, så det kan ha förändrats lite grann. Men tittade man i tidigare veckan på vilka bolag på Stockholmsbörsens large och midcap som gått plus för året, alltså year to date, så var det bara 5 bolag av alla hundratals bolag som finns där. 5 enskilda bolag som låg på plus fortfarande för året. Och där låg just Evolution Gaming, Sinch, Holmen var med, och de får man ju exponering mot via Lundberg. Även Wasmia som jag har också, som jag lyft upp då, som en sån lite intressant case. Utöver dem då, för den som är nyfiken, så var sista bolaget som var på plus av Swedish Match. Det är ingenting som jag har någonsin ägt, tror jag faktiskt egentligen.
Nej, jag såg också att
Jag fel på det, men jag bara inte.
Jag såg också att under 5% av bolagen på S&P 500 fortfarande var över sin 200 day moving average. Lite i samma anda.
Ja, men precis. Så att börja titta på det, återigen, det här vi pratade om, att titta på kvalitetsbolag. Men jag tycker man ska ta med sig det måttet och som sagt också titta lite på relativutveckling mot resten av börsen. Vad är det som verkar stå emot? Någonstans där kan man ju sniffa upp vad marknaden är intresserad av och vad som kommer vända fortare. För just i vändningen, i början när allt går mot, när allt beta går mot ett, liksom, allt bara säljer av samtidigt, då spelar det ingen roll om du äger guld eller statsobligationer eller börsen. Allt kommer säljas ut som vi pratade om. Men när det väl börjar bottna och vända, det är då man verkligen kan se den tydliga diskrepansen att vad som vänder först. Folk kommer då fortsätta dumpa ut de värsta högriskcasen liksom, eller alldeles för dyra sakerna, medan de här klassiska då, ja, väldigt långsiktiga bolag, man ska säga, som alltid funnits liksom, och alltid kommer finnas, det är de som vänder fortast.
Med det sagt så är det ju ofta mer aggressiva bolag som börjar outperforma först när börsen väl vänder, och mer defensiva bolag har en tendens att fortsätta ta stryk.
Jo, så kan jag, men jag pratar inte nödvändigtvis om defensiva bolag, utan snarare det är kvalitetsbolag, sådana som man vet kommer att överleva.
Nej, jag bara säger det rätt allmänt.
Ja, för det är ändå så, när det väl börjar vända, så är det ju så att så länge inte riskviljan är tillbaka, utan det är att folk börjar sakta men säkert doppa tårna igen i börsen, ja, då kommer man gå på de säkra korten, så att säga. Och då menar jag inte nödvändigtvis defensivt, utan snarare de som ser bra ut med bra balansräkningar, har lång historik och så vidare och så vidare. Ska vi runda av det här, eller?
Ja, vad blev det? 10 minuter?
Det känns så. På börsen hade det tagit 10 minuter med tanke på hur fort allting går just nu. Och som vanligt, väldigt noggrant att påpeka att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är förstås våra egna eller vår gäst, och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Jag glöm inte att kontakta oss och prata med oss om hur det går med din egna portfölj på podcast@marketmaker.se. Men hör bara av er om ni är rika, för vi vill inte prata med fattiga bara som har förlorat hela sin portfölj nu i nedgången.
Ja, det är faktiskt det är kul att följa Twitter. Det tar lite för mycket tid för just nu, men det är fruktansvärt mycket aktivitet. Det är många som är väldigt aktiva. Jag är också ganska aktiv. Det är roligt faktiskt på Twitter just nu, men ibland blir det lite överväldigande också, att det är för mycket notiser, för mycket som skrivs. Kommer även in, jag har ju min inkorg öppen också. Så det har ju du också börjat med nu, men det dimper in ganska mycket. Så att jag ber om ursäkt om jag inte hinner svara på allting, men ibland pallar man inte riktigt med heller bara. Men jag försöker hålla koll på det mesta som skrivs. Vi ska väl ta en innehållsförteckning. Det känns ju väldigt, väldigt viktigt, speciellt nu när jag pratade om specifika bolag. Som sagt, jag tyckte jag var ganska tydlig med vilka ägde det här, men jag äger som sagt, om jag nämnde så är det Evolution, Sinch och Asmia, Lundberg Företag, Ed Investor. Vad pratade jag med om för någonting? LVMH pratade jag om också.
Jag äger inte de bolagen.
Vi gillar inte mina bolag. Så jag vet inte vad vi pratar om annars.
Är inte lika bra stockpicker bara.
Jag vet inte vad vi pratade om annars faktiskt i specifika bolag. Men jag tyckte att det var de jag var väl mest tydlig med, att jag tyckte det var intressant. Och då kanske det är extra viktigt att förtydliga att jag faktiskt också har ett eget intresse i dem. Som sagt, tycker du att det är någonting du är förbannad på eller glad över, skriv till podcastet marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Där hittar du även direkt våra handles. Du kan gå vidare till våra profiler och skriva till oss också om du vill. Och sist men absolut inte minst, vad vill vi säga då?
Tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
Och hoppas du är frisk. Ha det fint.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.